Kapitel 22. Ett anbud.
Är det sådana kvinnor du tycker om, sa Vianda med föraktfull röst.
Rand tittade ner på henne där hon gick vid sidan om Jadin i sin tunga kjol och med det bruna hucklet dubbelvikt över huvudet. Hon gav honom en hastig blick med sina stora blågröna ögon och såg ut att önska att hon hade haft kvar det spjut som hon tog upp under troll och räden. Något som hade lett till mycket klander från de visa. Ibland blev han illa till mods av att hon gick till fots medan han red. Men han hade försökt gå med henne och hans fötter var tacksamma för att han hade en häst. Några få gånger, mycket få, hade han lyckats få henne att rida bakom honom i sadeln genom att klaga på att han fick sendrag i nacken av att prata med henne. Att rida var tydligen inget brott, men hon gick likväl nästan alltid till fots, driven av ett stort förakt för alla som inte tog sig fram med egna ben. Det räckte med ett skratt från någon av ejlkrigarna, särskilt om det var en spjutjungfru, och även om personen i fråga tittade åt ett helt annat håll för att Avienda blixtsnabbt skulle hoppa ur sadeln.
Hon är mjuk, Randall Thor, svag.
Han kastade en blick över axeln mot den fyrkantiga vita vagnen som anförde gårdfarihandlarnas karavan. En krängande orm som slingrade sig fram över det torra, spruckna landskapet. Idag var det åter Jindos spjutjungfrur som eskorterade vagnarna. Isendre var uppe på kuskbocken tillsammans med Kardare och vagnsföraren. Hon satt uppkrupen i den kraftige gårdfarihandlarens knä med hakan lutad mot hans axel medan han höll upp ett litet blått sidenparasoll för att skydda henne och sig själv från den obarmhärtiga solen. Kardare var klädd i vit rock men torkade sig idligen i ansiktet med en stor näsduk, mer anfäktad av hettan än hon var i sin glansiga åtsittande klänning i samma färg som parasollet. Avståndet var för stort för att Rand skulle kunna vara säker, men han tyckte att det såg ut som om hennes mörka ögon var riktade mot honom där de blickade ut ovanför den tunna sjal som hon hade virat om huvudet. Hon brukade ofta betrakta honom. Kardare verkade inte ha någonting att invända. Jag tror inte att Isendre är mjuk, sa han tyst och rättade till chauffan runt huvudet. Den hade faktiskt en viss förmåga att hålla undan den stekande solen. Några andra ejlplagg hade han emellertid inte velat ta på sig, hur mycket bättre lämpade än hans röda yllerock de än var för klimatet. Trots sin härstamning och trots märkena på hans underarmar var han ingen ejlman och han tänkte inte låtsas vara det. Vad han än måste göra kunde han åtminstone hålla fast vid en sådan liten smula av anständighet. Nej, det skulle jag aldrig påstå att hon är. På den andra vagnens kuskbock satt feta Kale och Nartell, lekaren. De grälade igen. Nartell höll i tömmarna, trots att han inte körde lika bra som den man som brukade sköta denna uppgift. Ibland gav också de honom hastiga ögonkast innan de återkastade sig in i diskussionen. Det gjorde å andra sidan alla. Den långa kolonnen med jindokrigare som marscherade fram på hans andra sida och de visa bortom dem med Moraine och Egwene och Lärn. Han tyckte sig se ansikten vändas mot honom också i den avlägsnare, bredare raden av Shaidos. Det förvånade honom lika lite nu som tidigare. Han var han som kommer med gryningen. Alla ville veta vad han skulle göra. Snart skulle de få veta det.
Mjuk, grymtade Avienda. Elaine är mjuk. Du tillhör Elaine. Du borde inte sitta och smeka denna bleksiktiga jänta med blicken.
Hon skakade hetsigt på huvudet och muttrade halvt för sig själv.
Våra seder förfärar henne. Hon kunde inte acceptera dem, sa hon. Varför skulle jag bry mig om ifall hon kan det? Jag vill inte ha med det här att göra. Det får inte vara så. Om jag kunde skulle jag ta dig som gaishan och skänka dig till Elaine.
Varför skulle Isendre acceptera Ails seder? Den storögda blick hon gav honom var så häpen att han nästan skrattade. Genast såg hon ilsken ut, som om han hade gjort någonting oförlåtligt. Ailkvinnor var inte lättare att förstå sig på än andra kvinnor. Du är sannoliken inte mjuk, Avienda. Hon borde ta det som en komplimang. Kvinnan kunde vara sträv som en slipsten. Förklara en gång till vad en takfru är. Om Ruark är klanhövding över Tardad och hövding över Kalla klippornas boplats, hur kan då boplatsen tillhöra hans hustru och inte honom? Hon blängde på honom ännu en stund och muttrade någonting ohörbart innan hon svarade. Därför att hon är takfru, din stenskallige våtlänning. En man kan inte äga ett tak, lika lite som han kan äga mark. Ibland verkar ni våtlänningar vara fullständiga vildar. Men om Lien är takfru över Kalla klipporna därför att hon är Ruarks hustru, det är en annan sak. Ska du aldrig begripa? Ett barn begriper. Hon tog ett djupt andetag och rättade till sjalen om huvudet. Hon var en vacker kvinna om hon bara inte haft för vana att titta på honom som om han hade förgripit sig mot henne på något onämnbart sätt. Hur visste han inte? Vithåriga, rynkiga Bär hade varit lika ovillig som någonsin att tala om Ruidin. Men efter en lång stund hade hon motsträvigt berättat att Avienda inte hade besökt glaskolonnerna. Det skulle hon inte göra förrän hon var redo att bli en av de visa. Så varför hatade hon honom? Det var ett mysterium som han gärna skulle vilja veta svaret på. Jag ska angripa det från ett annat håll, brummade hon. När en kvinna ska gifta sig och ännu inte äger ett tak, då bygger hennes familj ett åt henne. På hennes bröllopsdag lägger hennes nya make henne över axeln och bär iväg henne från hennes familj, medan hans bror håller tillbaka hennes systrar. Men vid dörren lägger han ner henne och ber om hennes tillåtelse att gå in. Taket är hennes. Hon kan. Dessa lektioner hade varit det behagligaste inslaget under de 11 dagar som hade gått sedan troll och angreppet. Till en början hade hon inte velat tala alls, inte annat än ännu en tirad om hur illa han hade behandlat Elaine, och senare ännu en generande uppräkning avsedd att övertyga honom om att Elaine var den perfekta kvinnan. Mer blev det inte förrän han i förbigående sa till Egwene att han önskade att Avienda ville sluta stirra på honom om hon nu vägrade att tala med honom. Inom en timme hade en manlig gaishan i vit kaftan kommit och hämtat Avienda. Vad det än var som de visa hade sagt till henne så kom hon tillbaka darrande av raseri och krävde att han skulle låta henne undervisa honom om Ales seder och bruk. Säkerligen hoppades de att han med sina frågor skulle avslöja någonting om vad han planerade. Efter de dolska intrigerna i Tyr kändes de visas ohöljda spioneri uppfriskande. Inte desto mindre vore det utan tvekan klokt av honom att lära sig så mycket han kunde. Dessutom kunde det vara riktigt behagligt att tala med Avienda, särskilt vid de tillfällen då hon tycktes glömma bort sitt förakt för honom, vad det nu än grundade sig på. Varje gång hon insåg att de började samtala som två människor istället för en fånge och en fångvaktare brukade hon emellertid bli ursinnig, som om han hade lurat henne i en fälla. Likväl var samtalen angenäma, särskilt om man jämförde med resten av resan. Han hade till och med börjat tycka att hennes utbrott var ganska roande, men var klok nog att inte visa det. Visserligen ansåg hon tydligen att han var en fullständigt förhatlig man, men det gjorde också att hon inte såg honom som han som kommer med gryningen eller draken återfödd. Bara Rand Althor. Hon visste i varje fall vad hon tyckte om honom. Inte som Elaine som först skrev ett brev som fick hans kinder att hetta och samma dag skrev ett annat som fick honom att undra om han hade fått horn och huggtänder som en trollock. Den enda kvinna han någonsin hade träffat som inte gjort honom fullständigt förvirrad var Min. Men hon var långt borta, i Vita tornet, där hon åtminstone var säker. Och det var en plats som han tänkte undvika. Ibland trodde han att livet skulle bli mycket enklare om han bara kunde glömma allt vad kvinnor hette. Nu hade Avienda också börjat smyga sig in i hans drömmar, som om det inte var nog med Min och Elaine.
Kvinnor slog knut på alla hans känslor och nu måste han kunna tänka klart, klart och kallt. Han kom på sig med att titta på Isandre igen. Hon vinkade med fingrarna bakom Kadares öra och han var helt säker på att de fylliga läpparna kröktes i ett leende. Ja, sannoliken, farlig. Jag måste vara kall och hård som stål, vast stål. 11 dagar och nätter med den 12:e i antågande och ingenting annat hade förändrats. Dagar och nätter av sällsamma klippformationer, stenspiror med platta toppar och kantiga klippor som sköt upp ur ett sprucket ärrat landskap, genomkorsat av bergskedjor som synbarligen var utslängda på måfå. Dagar av stekande sol och brännande vind, nätter av isande köld. Nästan allting som växte här hade törnen eller taggar, och annars kunde en lätt beröring ge en vansinnig klåda. En del växter var giftiga, enligt Evienda. De verkade vara långt fler än de som gick att äta. Allt vatten var gömt i källor och tankar. Men hon pekade ut växter som visade att vatten sakta skulle sippra fram om man grävde ett tillräckligt djupt hål. Tillräckligt mycket för att hålla en eller två män vid liv. Andra växter kunde man tugga till en sur, vattnig massa. En natt blev två av Shaidos packhästar dödade av lejon. Under vilda rytanden blev rovdjuren bortjagade från sitt byte och försvann bland ravinerna i mörkret. När de slog läger den fjärde kvällen råkade en av vagnsförarna irritera en liten brun orm. Evienda kallade den för en tvåstegare och den gav skäl för sitt namn. Mannen skrek och försökte springa mot vagnarna, fast han såg hur Moraine kom skyndande. Efter andra steget föll han raklång på marken och var död innan Eichedén hade hunnit sitta av från sitt vita sto. Evienda räknade upp giftiga ormar, spindlar och ödlor. Giftiga ödlor. Vid ett tillfälle hittade hon en åt honom. Den var 2 fot lång, med tjock bål och gula streck längs de bronsfärgade fjällen. Nonchalant tryckte hon den mot marken under sin mjuka stövel, drev sin kniv genom dess breda huvud och höll upp den så att han kunde se den tydligt. En oljig vätska sipprade fram över vassa benkammar i dess mun. En gara, förklarade hon, kunde bita genom en stövel och kunde även döda en tjur. Men det fanns förstås andra som var värre. Garan var långsam och egentligen inte farlig såvida man inte var dum nog att trampa på den. Hon kastade iväg den stora ödlan och så fort den nådde marken smälte de gula och bronsfärgade ränderna perfekt in i den spruckna lerjorden. Och naturligtvis var bara inte dum nog att trampa på den. Moraine delade sin tid mellan de visa och Rand. För det mesta försökte hon pressa ur honom hans planer på det där typiska ACD-viset. Ingen vet hur hjulet vrider sig, hade hon sagt samma morgon. Hennes röst hade varit lugn och sval och minen i hennes ålderslösa anlete var fridfull. Men de mörka ögonen stirrade på honom med glödande blick. Men en dåre kan trassla in sig i väven. Pass upp så att du inte väver en snara om din hals. Hon hade fått en ljus mantel, nästan lika vit som Gaishans klädnader, och under den vida huvan hade hon en fuktig snövit sjal om pannan. Jag binder mig inga snaror, han skrattade, och hon styrde undan Aldrabe så hastigt att stoet nästan knuffade omkull Evienda. Med manteln böljande bakom sig galopperade Moraine tillbaka till de visa. Det är dumt att förarga en ACD, muttrade Evienda och gned sig om axeln. Jag trodde inte att du var en dum man. Det återstår att se om jag är det, sa han. Han hade inte längre någon lust att skratta. Dum. Vissa risker var man tvungen att ta. Det återstår att se. Egwen lämnade sällan de visa. Lika ofta som hon red på Dis gick hon tillsammans med dem och ibland lät hon någon av dem rida en stund hos henne på det grå stoet. Han hade äntligen begripit att hon utgav sig för att vara fullvärdig ACD igen. Amish, Bear, Sheena och Melaine tycktes godta detta lika beredvilligt som Tyrenierna hade gjort, om än inte alls på samma sätt. Ibland grälade någon av dem så högljutt med henne att han nästan hörde vad de skrek åt varandra, trots att de befann sig 100 steg bort. Avienda behandlade dem på nästan samma sätt, med den skillnaden att de snarare verkade köra med henne. Å andra sidan föreföll de ha tämligen heta diskussioner med Moraine också, särskilt den orangehåriga Melaine. På den tionde morgonen hade Egwen slutat att gå med håret i två flätor, men han blev inte klokare på saken för det. En lång stund hade de visa stått i en liten avskild grupp och talat allvarligt med henne, medan Guy Chan vek ihop tälten och Rand sadlade på Jadin. Hade han inte vetat bättre skulle han ha tagit Egwens nedvända blick för ett försök till ödmjukhet. Men det var ett ord som kunde användas om henne bara om man jämförde henne med Ninive och kanske Moraine. Plötsligt hade Egwen slagit ihop händerna, skrattat och kramat de fyra visa i tur och ordning innan hon skyndsamt började lösa upp flätorna. När han frågade Avienda vad det var som stod på, hon hade suttit utanför hans tält när han vaknade, muttrade hon vresigt. De har bestämt sig för att hon har blivit... Sen avbröt hon sig tvärt, gav honom en barsk blick, la armarna i kors och fortsatte med sval röst. Det är de visas angelägenhet, Rand Althor. Fråga dem om du vill, men bered dig på att få höra att det inte angår dig. Egwen hade blivit vad då? Han begrep ingenting. Avienda vägrade att säga ett enda ord till om saken. Istället började hon skrapa en bit groaktig lav från en sten och beskrev hur man kunde använda den för att förbinda sår. Hon lärde sig lite väl snabbt hur en vis skulle uppföra sig. Själva ägnade de visa honom inte någon större uppmärksamhet, men det behövde de knappast heller när Avienda ständigt följde honom. Resten av ejlkrigarna, åtminstone de ur Jindos sept, blev en aning mindre avståndstagande för var dag som gick. Kanske var de lite mindre oroliga över vad han som kommer med gryningen hade i beredskap åt dem. Men den enda som talade med honom någon längre stund var Avienda. Varje kväll kom Lärn för att träna fäktning med honom, följd av Ruak som lärde honom spjutet och ejlfolkets säregna sätt att slåss med både händer och fötter. Väktaren var inte helt okunnig i denna teknik och deltog i övningarna. De flesta andra undvek Rand, särskilt vagnförarna som nu hade fått höra att han var draken återfödd, en man som kunde leda kraften. Att döma av deras blickar kunde han lika gärna ha varit den svarte själv. Kadare och lekaren tycktes däremot inte vara så rädda. Nästan varje morgon när de började röra på sig kom gårdfarihandlaren ridande på en av mulorna som hade dragit de vagnar trollockerna hade bränt ned. Hans ansikte såg ännu mörkare ut i kontrast till den långa vita sjalen som han hade knutit runt huvudet och som hängde ner i nacken på honom. Han var synnerligen underdånig när han talade med Rand, men de kalla, oföränderliga ögonen fick hans krokiga näsa att verkligen se ut som en örnnäbb. Först draken, hade han börjat denna morgon efter angreppet. Sen hade han torkat svetten ur pannan med sin ständigt närvarande näsduk och skruvat besvärat på sig i den gamla medfarna mulsadeln som han hade hittat någonstans. Om jag får tilltala er så. Bakom dem försvann de förkolnade resterna av de tre brända vagnarna och tillsammans med dem de gravar där två av Kadares män och betydligt fler ejlkrigare låg. Trollockerna hade blivit bortsläpade från lägerplatsen och lämnats åt asätarna. Dessa var gläfsande djur med stora öron. Rand visste inte om det var stora rävar eller små hundar. De såg ut att vara lite av varje. Och gamar med röda vingspetsar. Några kretsade fortfarande i skyn, som om de var rädda att landa i tumultet bland sina fränder. Tilltala mig hur du vill, sa Rand till honom. Först draken.
Jag har funderat på det som ni sa igår. Kadare såg sig omkring, som om han var rädd att någon skulle höra. Fast Evgenda var hos de visa och de närmaste öronen fanns hos hans egen karavan, minst 50 steg bort. Likväl sänkte han rösten nästan till en viskning och torkade sig nervöst i ansiktet. Ögonen förändrades emellertid aldrig. Det ni sa om att kunskap är värdefullt och bereder vägen till ära och storhet, det är sant. Rand betraktade honom en lång stund utan att blinka och med uttryckslös min.
Det var du som sa det, inte jag, sa han till sist. Nåväl, så kanske det var. Men nog stämmer det först, draken.
Rand nickade och gårdfarihandlaren fortsatte, fortfarande med viskande röst och flackande blick. Och likväl kan kunskap också rymma fara. Om man ger mer än man får. En man som säljer kunskap måste ha inte bara sitt pris utan även säkerheter, försäkringar och garantier mot återverkningar. Håller ni inte med om det?
Har du kunskap som du vill sälja, Kadare?
Den tunge mannen sneglade bort mot sina vagnar. Kael hade stigit ur vagnen för att gå en stund trots den tilltagande hettan. Hennes massiva kroppshydda var klädd i vitt och i elfenbenskammarna i håret hade hon satt en vit spetsskal. Titt som tätt kastade hon en blick mot de båda männen där de red tillsammans, men det var omöjligt att urskilja hennes ansiktsuttryck på detta avstånd. Det kändes fortfarande underligt att se någon med hennes figur gå med så lätta steg. Ishendra hade kommit ut på kuskbocken till den första vagnen och betraktade dem mer ohöljt. Hon fick hålla sig fast för att kunna luta sig ut och kika runt hörnet på den krängande, svajande vagnen. Den där kvinnan blir nog min död, muttrade Kadare. Kanske kan vi talas vid igen först, draken, om det behagar er. Han körde hälarna hårt i mulans sidor, travade bort till den främsta vagnen och svingade sig upp på kuskbocken med överraskande vighet, varefter han knöt fast mulans tyglar i en järnring vid hörnet på vagnens stora, fyrkantiga överbyggnad. Han och Ishendra försvann in i vagnen och syntes inte till igen förrän de stannade för natten. Nästa dag kom han tillbaka och likadant andra dagar när han såg att Rand var ensam. Hela tiden gav han antydningar om att han skulle kunna sälja till rätt pris om lämpliga garantier gavs. En gång gick han så långt som att säga att vad som helst, mord, förräderi, precis vad som helst, kunde förlåtas i utbyte mot kunskap. Och han verkade bli än mer nervös när Rand inte höll med honom. Vad det än var som han ville sälja så ville han uppenbarligen ha Rands övergripande förlåtelse och beskydd för varenda missgärning han kunde tänkas ha gjort sig skyldig till.
Jag vet inte om jag vill köpa någon kunskap, sa Rand mer än en gång.
Det finns alltid ett pris med i bilden, inte sant? Vissa pris kanske jag inte skulle vilja betala.
När Tell drog Rand åt sidan på kvällen samma dag, efter att lägereldarna hade tänts och matdoset hade börjat sprida sig bland de låga tälten. Lekaren verkade nästan lika ängslig som Kadare.
Jag har tänkt en hel del på er, sa han, och kikade på Rand ur ögonvrån med huvudet på sned. Ni borde ha ett stort epos som förtäljer er historia. Draken återfödd. Han som kommer med gryningen. Ämnet för vem vet hur många profetior i denna ålder och andra.
Han drog manteln om sig och de färggranna lapparna fladdrade i kvällsbrisen. Skymningen var kortvarig i öknen. Natten och kylan kom snabbt och på samma gång.
Vad känner ni inför det öde som profetian uppmålar för er? Det måste jag veta om jag ska kunna författa detta epos.
Känner? Rand lät blicken glida över lägret, över Jindokrigarna som rörde sig bland tälten. Hur många av dem skulle vara döda innan han var färdig?
Trött. Jag känner mig trött.
Knappast någon heroisk känsla, mumlade Nartell, men berättigad med tanke på ert öde. Världen vilar på era axlar. De flesta människor skulle döda er om de fick möjligheten. och resten är dårar som tror att de ska kunna utnyttja er, rida på er till makten och härligheten.
Vilka tillhör du, Nartell?
Jag? Jag är en enkel lekare.
Mannen lyfte kanten på sin lappade mantel som för att bevisa det.
Jag skulle inte vilja ha er plats. Inte om jag så fick hela världen i lön. Inte med det öde som det innebär. Döden eller vansinne eller båda. Hans blod ska rinna på Shaul Ghuls berg. Det är så det står i Carathons ägnerna. Drakprofetian, inte sant? Att ni måste dö för att rädda människor som bara kommer att dra en lättnadens suck. Nej, det skulle jag inte vilja ha. Inte för all er makt och mer ändå.
Rand, sa Egwene, som dök upp ur mörkret med sin ljusa mantel svept kring sig och kåpan uppdragen. Vi har kommit för att se hur du klarar dig efter helandet och en dag i denna hetta.
Moraine var med henne, med ansiktet dolt i den vita mantens djupa huva, tillsammans med Bear och Amish, Melaine och Sheena, med mörka hucklen om huvudarna. Alla betraktade de honom med ögon lika stilla och kalla som natten, till och med Egwene. Hon hade inte fått Aesedernas ålderslösa utseende än, men hon hade en Aesedes ögon. Först la han inte märke till Avienda som kom bakom de andra. Ett ögonblick tyckte han sig skönja medlidande i hennes ansikte, men om det verkligen hade funnits där så försvann det så fort hon såg att han tittade på henne. Inbildning. Han var trött. Någon annan gång, sa Nartell. Han talade till Rand, men betraktade kvinnorna på sitt besynliga sätt. Vi får talas vid någon annan gång. Han stegade iväg efter en nästan omärklig bugning. Gnager framtiden dig, Rand, frågade Moraine tyst när lekaren var borta. Profetior talar ett siligt, svårtydbart språk. Innebörden är inte alltid den man tror. Ingen vet hur hjulet vrider sig, sa han. Jag ska göra vad jag måste. Kom ihåg det, Moraine. Jag ska göra vad jag måste. Hon verkade nöja sig med detta. Det var alltid svårt att avgöra hos en ACD. Hon skulle inte bli nöjd när hon fick veta allting. Nartell kom tillbaka nästa kväll, och nästa igen, och nästa. Varje gång pratade han om det epos han skulle författa. Men han och Dagalade ett makabert drag i det att han ständigt undrade hur Rand tänkte möta vansinnet och döden. Det verkade som om hans saga skulle bli en tragedi. Rand närde sannligen ingen önskan att dra ut sina farhågor till beskådan. Det som rymdes i hans hjärta och hans huvud kunde få förbli gömt där. Till sist tycktes lekaren tröttna på att höra honom säga "Jag ska göra vad jag måste" och slutade komma. Det verkade som om han inte ville författa något epos om han inte kunde fylla det med plågade känslor. Mannen såg besviken och irriterad ut när han klev iväg sista gången med manteln ursinnigt fladdrande bakom sig. Han var en märklig figur, men om man skulle döma efter Thom Merlin gällde det alla lekare. Nartell uppvisade andra lekardrag. Till exempel hade han synnerligen höga tankar om sig själv. Rand brydde sig inte om ifall han använde någon titel när han talade med honom. Men Nartell tilltalade Ruark och även Moraine de få gånger han var i hennes närhet som om han självklart var deras jämlike. På så vis var han precis som Thom. Han slutade helt att uppträda i Jindolägret för att istället tillbringa större delen av varje kväll hos Shaido. Shaido var fler, förklarade han för Ruark, som om det var den mest uppenbara sak i världen, en större publik. Ingen av Jindokrigarna tyckte om detta, men inte ens Ruark kunde göra någonting åt det. I det trefaldiga landet kunde en lekare göra sig skyldig till nästan allt utom mord utan att ställas till svars. Avienda tillbringade nätterna hos de visa, och ibland gick hon hos dem en timme eller två under dagen. Då var de alla samlade kring henne, till och med Moraine och Egwene. Till en början trodde Rand att de gav henne råd om hur hon skulle handskas med honom, hur hon skulle dra fram det de ville veta ur honom. så en dag när den glödande solen hängde över dem uppenbarade sig plötsligt ett eldklot, stort som en häst, framför de visas sällskap. Det virvlade iväg över det torra landskapet och brände en fåra i marken där det drog fram, tills det slutligen blev mindre, flämtade till och slocknade. Några av vagnsförarna höll in sina förskräckta, frustande dragare och stod sedan stilla och tittade. De ropade till varandra med en blandning av rädsla, förvirring och grova svordomar. Lågmälda kommentarer spred sig bland jindokrigarna och liksom Shaido stirrade de efter eldklotet. Men de båda eldkolonnerna fortsatte vidare utan uppehåll. Det var bland de visa som man kunde beskåda den största uppståndelsen. De fyra kvinnorna trängdes kring Avienda och verkade prata i mun på varandra med yviga gester. Moraine och Egwene, som ledde sina hästar, försökte också få ett ord med i laget. Trots att Rand inte hörde några ord förstod han att Amys i mycket klara ordalag sa åt dem att hålla sig utanför, medan hon viftade ursinnigt med ett förmanande finger. Rand stirrade på den svartnade, snörräta fåran en halv mil lång. Sen satte han sig ner i sadeln igen. De lärde Avienda att leda kraften. Naturligtvis var det vad de höll på med. Han använde baksidan av handen för att torka svetten ur pannan. Den hade ingenting med värmen att göra. När eldklotet plötsligt hade dykt upp hade han instinktivt gripit efter urkällan. Men det hade varit som att ösa vatten med ett trasigt såll. Han hade lika gärna kunnat famla i tomma luften. Förr eller senare skulle detta kunna hända någon gång när han förtvivlat behövde kraften. Han måste också lära sig, och han hade ingen lärare. Han måste lära sig, inte bara för att kraften annars skulle ta livet av honom innan han behövde oroa sig för att bli galen, utan också för att han behövde använda den. Lära sig att använda den. Använda den för att lära sig. Han började skratta så högt att några av jindokrigarna tittade oroligt på honom. Han skulle ha uppskattat Märts sällskap när som helst under dessa 11 dagar och nätter. Men Märt kom aldrig i närheten, inte mer än en minut eller två i taget. Han hade sin platta, bredbrättade hatt neddragen för att skydda ögonen, och över sadelknappen vilade han det svartskaftade spjutet, vars besynliga spets, smidd med kraftens hjälp, liknade en kort, böjd svärdsklinga. Om du blir mer solbränd än så här så blir du en ejlman, kunde han säga med ett skratt. Eller, tänker du tillbringa resten av ditt liv här? Det finns en hel värld på andra sidan drakmuren. Vin? Kvinnor? Kommer du ihåg att det finns sånt? Men det syntes tydligt att Märt var illa till mods, och han var ännu mer ovillig än de visa att tala om Ruidin och vad som hade hänt honom där. Så fort Rand ens nämnde den dimhöljda staden hårdnade hans grepp om det svarta spjutskaftet, och han påstod att han inte mindes någonting av sin resa genom Tir and Greelen. Men sen motsa han sig själv genom att säga: håll dig borta från den, Rand. Den är inte alls som den i klippan. De fuskar, bränner mig. Jag önskar att jag aldrig hade behövt se den. En enda gång nämnde Rand gamla språket, och då fräste Märt: bränner dig. Jag vet ingenting om något förbannat gammalt språk. Sen galopperade han raka vägen tillbaka till gårdfarihandlarnas vagnar. Det var där Märt tillbringade större delen av sin tid. Han spelade tärning med vagnsförarna, tills de insåg att han vann betydligt oftare än han förlorade, oavsett vems tärningar han använde. Drog in Cadaro och Nartell i långa samtal så fort han fick tillfälle, eller uppvaktade i Sandra. Det stod klart vad han hade i tankarna redan morgonen efter trollockanfallet. Första gången han log mot henne och rättade till hatten. Nästan varje kväll pratade han med henne så länge han kunde. Och när han plockade vita blommor från en törnebuske stack han sig så illa att han knappt kunde hålla i tyglarna på 2 dagar. Men vägrade att låta Moraine hela honom. Isendre uppmuntrade honom inte direkt, men hennes dröjande, vällustiga leende var knappast ägnat att driva bort honom heller.
Kardär såg allsammans och sa inte ett ord, även om han ibland följde Mert med blicken som en gam. Det fanns emellertid andra som inte drog sig för att kommentera. En sen eftermiddag, när mulorna selades från, tälten slogs upp och Rand var i färd med att sadla av Jadin, stod Mert tillsammans med Isendre i den svaga skugga som kastades av en av de tältduksklädda vagnarna. Han stod mycket nära henne. Rand tittade på och skakade på huvudet medan han ryktade den apelkastade hingsten. Den brännande solen stod högt över horisonten och de höga stenspirorna kastade långa skuggor över lägerplatsen. Isendre plockade med sin flortunna slöja som om hon halvt funderade på att lyfta undan den. Hon log och putade lite med de fylliga läpparna, redo för en kyss. Uppmuntrad av detta flinade Mert självsäkert och kom ännu en bit närmare. Hon lät handen falla och skakade på huvudet, men det inbjudande leendet var kvar på hennes läppar. Ingen av dem hörde hur Cale närmade sig med lätta steg trots sin storlek.
Är det vad ni vill ha, nådig herrn? Henne?
Vid ljudet av hennes melodiska stämma hoppade de båda ifrån varandra och hon skrattade.
Skrattet var lika musikaliskt som hennes tal och lika förvånande att höra från hennes mun. Ni ska få ett gott pris, Mert Cawthon. En Trevallon-marker och hon är er. En sån jänta kan inte vara värd mer än två, så det är en god affär.
Mert gjorde en plågad grimas och såg ut att önska att han befann sig var som helst utom just där. Isendre däremot vände sig sakta mot Cale. En bergskatt som vände sig mot en björn. Du går för långt, gumma, sa hon mjukt, med hårda ögon ovanför sjalens kant. Jag tänker inte finna mig i ditt pladder längre. Ta dig i akt. Eller vill du stanna här i öknen?
Cale log brett, men det syntes ingen munterhet i de svarta ögonen som glittrade bakom hennes feta kinder. Vill du?
Isendre nickade beslutsamt och sa,
en Trevallon-marker. Hennes röst var hård som stål. Jag ska se till att du har en Trevallon-marker när vi lämnar dig. Jag önskar bara att jag finge se dig försöka dricka den.
Hon vände på klacken, skred bort till sin vagn, för en gång skulle utan att svänga förföriskt med höfterna, och försvann in.
Cale tittade efter henne med en outgrundlig min i det runda ansiktet tills den vita dörren stängdes. Sen vände hon sig plötsligt mot Mert som var på vippen att slinka iväg. Få män har någonsin avböjt ett anbud från mig ens en gång, än mindre två. Ni borde passa er så att jag inte får för mig att göra någonting åt det. Sen skrattade hon, sträckte sig upp och nöp honom i kinden med sina tjocka fingrar. Tillräckligt hårt för att han skulle rycka till. Hon vände sig åt Rand.
Berättar ni för honom först, draken? Jag har en känsla av att ni vet någonting om faran i att försmå en kvinna. Den där elkvinnan som följer er hela tiden och blänger så surt. Jag har hört att ni tillhör en annan. Kanske känner hon sig försmått.
Det betvivlar jag, goda fru, sa han torrt. Jag begärna skulle sätta en kniv mellan rebenen på mig om hon trodde att jag ens tänkte på henne på det viset.
Den väldiga kvinnan skrattade muntert. Mert hajade till när hon sträckte sig efter honom igen, men nu klappade hon honom bara på samma kind som hon förut hade nypt.
Förstår ni nu, nådig herrn? Försmå en kvinnas anbud, och kanske gör det henne detsamma, men kanske...
Hon gjorde en stickande rörelse.
Kniven. En läxa som varje man kan lära sig. Intressant först, draken. Hon skrattade så att hon kiknade och hastade iväg för att övervaka kararna som tog hand om mulorna. Så fortsatte det. I 11 dagar och in på den 12:e, över ett kargt, hårt landskap. Två gånger såg de andra vallhus, små enkla stenbyggnader. Lika den vid Imrevel, byggda mot en brant klippvägg eller stenspira för att lätt kunna försvaras. Vid en fanns det 300 får, kanske fler,
och män som blev lika häpna över att få höra talas om Rand som de var över nyheten om trollocker i det trefaldiga landet. Den andra var tom, inte utsatt för någon räd utan bara oanvänd för tillfället. Flera gånger såg Rand jätter, får eller ljusa kor med långa horn längre bort. Abienda sa att herdarna tillhörde septer som hade sina boplatser i närheten. Men han såg inga människor och sannoliken ingenting som förtjänade namnet boplats. Nu var det den 12:e dagen. Jindos och Shaidos breda kolonner flankerade de visas sällskap. Gårdfarihandlarnas vagnar rullade på, gungande och krängande. Cale och Nartell grälade och Isandre betraktade Rand från sin plats i Kardares knä. Och det är så det fungerar, sa Abienda och nickade för sig själv. Nu förstår du väl vad en takfru gör? Inte riktigt, erkände Rand. Han insåg att han en lång stund bara hade lyssnat till ljudet av hennes röst, inte på vad hon sa. Men det är säkert utmärkt ordnat. Hon morrade åt honom. När du gifter dig, sa hon med spänd röst, med drakarna på dina armar som bevis på din börd, kommer du då att följa de seder som denna börd ger dig? Eller kommer du att kräva att äga allt utom klänningen hon har på sig, som någon vilde från våtlanden? Det är inte alls så det är, protesterade han, och där jag kommer ifrån skulle en kvinna slå in skallen på en man som trodde det. Och hur som helst, är inte det någonting som borde göras upp mellan mig och den som jag bestämmer mig för att gifta mig med? Om något såg hon ännu mer ilsken ut. Till Rands lättnad kom Ruark gående från Jindos förtrupp. Vi är framme, tillkännagav Ailmannen med ett leende. Kalla klippornas boplats.